för den nu bara 26 år gamla, eller ska jag säga unga, änkan och avsatta drottningen Karin Månsdotter. Hon var ju inte längre något hot mot Johan den tredje. Så han beslöt att släppa henne och dottern Sigrid ur fängelset. Och han gav dem goda ekonomiska möjligheter att leva bra för resten av deras liv. Han beslöt att ge dem en egendom i Finland. Och det här var ju någonting som Johan den tredje hade gjort själv förut. Han hade gett två av sina avlagda frillor gårdar i Finland. Och Finland kände han väl till. Han hade ju varit härtig här i många år. Karin Månsdotter fick denna egendom. Lioksiala kungsgård. Som ligger inte så långt från dagens Tammerfors i Satakunda socken vid den vackra sjön Roine. Det var ingen litet torp utan en av de större egendomarna. 19 mantal. Dessutom utökat med 30-tal skattehemma. Gården som man ser idag här, den byggdes vid sekelskiftet. Men den står på samma grund som Karin Månsdotters hus. Och man har hittat här en del saker från hennes tid. Man har hittat två tenntallrikar till exempel. Och några mynt från Erik den 14:s tid. Och man har hittat den här boetten som man tror har tillhört henne. På Karins tid hade det här huset 28 rum. Hon hade många djur. Hon hade 31 oxar, 31 mjölkkor, 3 tjurar, 90 får, 49 svin, 12 kalvar och 60 höns. Hon var ju visserligen Stockholmsflicka, uppväxt i Stockholm. Men livet innanför murarna på den tiden var inte särskilt annorlunda än utanför Stockholms murar. Och de flesta stockholmare, de hade kor och täppor på malmarna utanför Gamla stan. Så Karin Månsdotter, hon visste hur man drev ett jordbruk. Och hon gjorde det mycket bra. Lioksiala blomstrade. Och räkenskaperna visar att Lioksiala kungsgård var en av Finlands absolut mest lönsamma jordbruk. Det var en stort lysande företag. Och inte heller var hon särskilt isolerad här. Det visade sig nämligen att hon reste på officiellt besök till Sverige. Och ännu en gång är det de här plikttrogna kungens kammarskrivare och kamrerarna som levererar det historiska bevismaterialet. För om man tittar i slottets vinräkenskaper den 21 oktober 1582 så kan man se att den kvällen satt kungen Johan den tredje, drottningen Katarina Jagellonica, deras son Sigmund och Karin Månsdotter och drack vin. Och några dagar senare hände en annan märklig sak. Ett tredrottningsmöte borta på Svartsjö slott där hon själv hade bott en gång. Där satt hon nämligen tillsammans med Katarina Stenbock som var Gustav Vasas sista drottning. Och hon hade Svartsjö som enkesäte. Och där satt Katarina Jagellonica. Tre drottningar, alla med namnet Katarina. Alla med helt olika livsöden. Det var intressant att höra på deras diskussion tror jag. Men allt det här det visar i alla fall att makthavarna i Sverige, de tog väl om hand om Karin Månsdotter och hennes dotter. Och Johan, han lovade att Sigrid, dottern, skulle få en brudskatt på 6000 daler. Det var en mycket stor summa. Det motsvarar hela 10 årsinkomster för Lioksiala kungsgård. Och Sigrid, hon stannade i Sverige nu. Hon var 16 år. Hon blev nu anställd som hovdam hos Johan den tredjes syster, prinsessan Anna. Och hon fick ingå i det stora sällskap av svenska edlingar och adelsmän som reste med Sigismund till Polen när han skulle bli kung där. Och hon kom att stanna utomlands i flera år. I Polen träffade hon sin bror, Gustav, som hade varit nästan helt försvunnen för familjen en lång tid. Han tog sig hand om jesuiterna. Han hade blivit katolik tidigt. Han hade studerat medicin och fysik i Padua bland annat i norra Italien. Och nu bodde han i Prag. Och han hade kommit till Polen för att se sin kusin Sigismund bli krönt till Pols kung. Han ville väldigt gärna komma hem till Norden igen. Fast han hade glömt nästan all sin svenska. Han hade svåra ekonomiska problem och han hade sökt hjälp för det överallt. till och med hos katolikernas starke kung vid den här tiden, Filip den andra av Spanien. Men han blev avvisad överallt för att han var nog en ganska knepig person, om man så får säga. Han beskrivs som väldigt nervös. Han var ren och sipp i sina vanor. Han var vek och känslosam in till blödighet, står det i en bok. Så han var med andra ord inte det idealiska första ämnet för det samtida renässansen precis. Karin Månsdotter vill ju gärna ha hem sin pojke igen. Men varken Johan den tredje eller hertig Karl den nionde lät honom komma till Sverige för att slå sig ner där. Han var ju ett hot mot dem allihopa. Han var ju född svensk tronarvinge och kunde alltid göra anspråk på tronen. Och när inte han nu kunde komma till Sverige eller Finland, så reste Karin ut för att möta honom. Och de möttes här i Estland. Estland hade ju blivit svenskt strax innan under Erik den 14:s tid. Och de möttes i Estlands huvudstad som heter Reval då. Idag är det Tallinn. Och idag är ju Estland, som ni alla vet, självständigt. Och Estlands fria flagga vajar över det gamla Tallinn med sina minnen från den tyska, danska, svenska och ryska ockupationen. Karin Månsdotter mötte sin son här på slottet i Tallinn. Och det måste ha varit ett gripande möte. För de hade inte setts på 21 år. Gustav var bara 7 år den där dagen fylld av gråt och jämmer då de hade skilts i slottet i Åbo. Gustav var nu en vuxen man och han hade nästan glömt allt av sitt mors språk, sitt modersmål. De kunde knappast kommunicera med varandra, de kände knappt igen varandra. Men hon kunde identifiera Gustav på några födelsemärken och hon förstod att det här var hennes son. Det hade hänt väldigt mycket sedan de såg varandra förra gången. Och det gick upp för henne att Gustav nog var den i familjen som hade lidit mest. Och han led fortfarande. Och han hade svåra problem. Och hans framtid var mycket, mycket blek. Och det var inte mycket hon kunde göra. Hon kunde ge honom lite pengar. Och det hjälpte ju en kort tid. Hon gav honom hans fars dagböcker. Som Erik den 14 hade skrivit i fängelserna. Och de dagböckerna, de kommer så småningom hem till Sverige igen på märkliga vägar över Polen och Frankrike, men det är en helt annan historia. Och så skildes mor och son för att aldrig träffas igen. Karin Månsdotter återvände till Finland. Ett Finland i jäsning. För nu hade ju Johan den tredje avlidit och det hade brutit ut en våldsam maktkamp mellan hans son Sigismund och hans bror hertig Karl. Och under den maktkampen utbröt ett slags inbördeskrig här i Finland, det så kallade klubbekriget. Det var arga bönder som reste sig mot bondeplågarna. Och många, många borgar och herresäten brändes ner till grunden. Men även den här gången klarade sig Liuksiala genom krisen. Inga bönder dök upp här för att mörda och bränna. Efter ett tag fick Karin Månsdotter goda nyheter. Hennes dotter Sigrid gifte sig. Hon gifte sig med en man som hette Henrik Claesson Tott. Det var en rik jordägare och adelsman från södra Finland. Men enda problemet med honom var att han var en av de som hade stött Sigismund. Så då hertig Karl segrade och blev kung Karl den nionde och kom över till Finland för att hämnas på sina fiender, då flydde Sigrid och hennes man. De tvingades fly till svenska Baltikum, till Riga. Och där nedkom hon med en son. Och den sonen, Karins barnbarn, han skulle gå till historien som en av de stora generalerna under 30-åriga kriget, snöplogen kallad. Men tyvärr dog Sigrids man i Riga. Och hon fick återvända som ung änka och mor till Finland. Sigrid gifte om sig. Och nu hette mannen Nils Nilsson natt och dag. Och det var en lite äldre herre, var 56 år. Enkling med många barn. Men han var förmögen och ägde gods och gårdar i Sverige. Och han var hovman. Så det här blev ännu ett stort socialt lyft för Sigrid Eriksdotter Måneskjöld. Bröllopet stod på Stockholms slott, samma slott där hon en gång hade suttit fånge som liten flicka. Karin Månsdotter, hon fortsatte att leva sina dagar här på Lioxiala kungsgård ända till slutet. Och hon fortsatte att umgås med de svenska adelsfamiljerna i södra Finland. Och därför kan man fortfarande denna dag peka ut en och annan gammal ek på godsen i Nyland och säga att den eken är planterad av Karin Månsdotter. Överallt togs hon emot med kärlek, värme och respekt. Den 13 september 1612 klockan 5 på eftermiddagen avled hon lugnt och stilla på sin gård. Hon blev 62 år gammal, vilket var en mycket hög ålder på den tiden. Och det verkar som om hennes dotter Sigrid och hennes man var med vid dödsögonblicket. Hennes kista fördes hit till Åbo domkyrka, där den så småningom fick ett helt eget kor. Och kistan placerades i en sarkofag av svart marmor. På kyrkfönstret bakom sarkofagen så kan man se Karin Månsdotter stiga ner från den svenska tronen. Och enligt en tolkning så är det hennes söner på bägge sidorna. Den ena sonen tar emot hennes krona. Och den andra sonen ska leda henne till hennes gods i Finland. Hennes kvarlevor har undersökts i modern tid. Och man fann då att hon var en välväxt och reslig kvinna. Och på Åbo slott finns det fortfarande kvar en av hennes tänder. Då hon avled hette kungen av Sverige och Finland Gustav den andra Adolf. Och alla de vänner och släktingar som var med den gången då den fattiga bondflickan Karin blev drottning av Sverige, de var för länge sedan borta. Hon var bortglömd av de allra flesta. Men hennes öde har fortsatt att fascinera svenska folket. Hon var flickan som fick en stor chans i livet och tog väl vara på den. Hon var inte alls det lättfångade bytet för en njutningslysten furste som man ville att göra henne på 1800-talet. Utan hon var snarare en jordnära, realistisk kvinna som energiskt, målmedveten och mycket skickligt styrde mot det mål hon såg var möjliga i livet. Hennes namn lever idag på många sätt i gatskyltar i Finland och Sverige. Och genom hennes giftermål i den svenska högaden är det många idag som härstammar från henne i rakt nedstigande led. Och det kan hon vara stolta över.